Välkommen till e-mobility-podden som sänder denna gång ifrån E-car Expo, Svenska mässan i staden Göteborg. Jag heter Per Dahlberg. Är du intresserad av e-mobilitet? Ja, men då ska du lyssna nu, och det finns många avsnitt i denna podd att ta del av. Många kloka män och kvinnor som är här och delar med sig. Det sägs att vi är duktiga på tekniska innovationer i Sverige. Vi ska lyssna på Mats Karlström från Ferroamp. Han ska berätta om vad han tycker är det viktigaste som de har tillfört disruptive change och hur de tänker kring att just deras tekniska lösningar ska rädda världen.
Ja, rädda världen.
Jajamän, det är viktigt. Vi tar det strax. Och så tar vi Unitys Isak Monrad Ås som ska berätta varför de väljer Sverige när deras nya elbil Unity ska byggas. Hej på er!
Tjena!
Hej!
Ni har varit med förut.
Ja då.
Mats, Ferroamp, hur ska ni rädda världen?
Ja, vi får ta många små steg tror jag till att börja med. Men vi börjar genom att titta på det här med elförbrukning och elanvändning i fastigheter från ett annat perspektiv än vad vi normalt sett gör. Vi tittar nämligen ifrån alla våra apparater som vi installerar och köper, och sen så går de på och stänger av, och vi använder dem åt höger och vänster individuellt utan någon form av koordination. Vårt sätt är att titta på, inte från applikationen eller från olika tillämpningars perspektiv, utan det ställe där de här alla apparaterna har som gemensamt, nämligen vår matning in i kåken. Vi kallar det för huvudsäkring eller nätanslutning. Där går ju energin tidigare bara inåt, men nu i allt högre omfattning även utåt. Och när vi då tittar på den punkten så ger det oss en möjlighet att med den kontrollen kunna styra solel, lagring lokalt och laddning också för den delen. Så att det här blir koordinerat med ett syfte. Att det ska bli billigare för fastighetsägaren och slita mindre på elnätet. För idag så har vi ett elnät som är ganska slitet i vissa stycken. Det finns för lite produktion eller tillgång till el där vi har mer och mer förbrukare.
Det handlar alltså om, jag förstår saken rätt, om att göra om alltså hemmet eller huset eller byggnaden, ja, från att bara vara konsument till att även
vara producent. Till en smart konsument eller prosument som man säger, både producent och konsument. Men göra fastigheten, vare sig en liten villa eller en stor fastighet, till en resurs för elnätet som de kan ta betalt för den här resursen istället för att bara vara en plats dit nätbolagen skickar fakturer.
Isak, vi har tidigare pratat med dig och den tvåmannabilen Unity som ni håller på och utvecklar. Hur passar Unity in i Mats visioner?
Ja, om vi pratar om disruptive change där, så har ju Unity haft ett lite annan approach när vi har sett på hur vi kommunicerar med omvärlden. Och det var ju något vi väldigt tidigt tog ett medvetet beslut att välja att dela med oss av vår resa och på så sätt då involvera alla i vårt projekt. Och visa då vad det är vi står för, och visa också, våga visa som ett nytt företag en process där man kanske inte har den helt färdiga produkten från början. Och då har man ju ofta, speciellt om man är en så pass komplex produkt som en bil, så kan man ju tänka att det tar ett par år innan man har en stor bil att visa. Så vi valde ett väldigt tidigt skede att visa teamet bakom, visa våra prototyper, även om de kanske inte var så perfekta och så polerade som man är vana vid att se en tidig prototyp. Och det har ju varit väldigt, väldigt kraftfullt för oss då, ett bra verktyg för att på ett disruptivt sätt kunna starta ett företag och också få ett stort community med sig.
Men är man inte rädd om man har en produktion med glasväggar då, tänkta och inbillade att konkurrensen är där och tittar också?
Ja, alltså man kan ju välja vad det är man visar, och man kan ju visa väldigt mycket utan att kanske visa IP, då, alltså patent och så vidare. Det finns ju väldigt många saker man kan visa i ett företag. Men bara ett sånt sak att man tar beslutet att inte hyra in skådespelare när man gör en reklamfilm eller kommunikation då. Utan man får se då, nu är vi i verkstaden här, vad händer för dig? Vad gör du i rollen som någon på Unity då? Det skapar ett starkt community och en bra trovärdighet också, att man visar personerna bakom. Liksom.
Alltså de tänkta kunderna kommer närmare tillverkarna och producenterna. Och hur jobbar ni på Ferroamp? Har ni glasväggar?
Det kan jag säga. Vi är nog mera traditionell teknikföretag. Även om många är välkomna in till oss och ser hur vi har det, så är vi mycket nördar. Ja, absolut. Ju mera nörderi, desto bättre skulle jag vilja säga. Så för oss handlar det nog väldigt, väldigt, väldigt mycket om att förhålla oss till en verklighet att vi gör saker som folk redan gör idag. Alltså funktionerna finns idag, men inte sättet vi gör det på. Så vår disruptive change och utmaning är att förklara varför man ska göra det här som vi redan gör idag på ett nytt sätt. Och vad det är för fördelar. Utmaningen för oss i övrigt är att det är väldigt tekniskt. Vi behöver förklara till exempel att om du idag har en massa apparater som jobbar var för sig, men att vi styr ihop det, så kunde man likna det till exempel med ett elektriskt LAN, LAN, en Local Area Network, där du kopplar ihop solceller, elbilsladdning, batterier med hjälp av ett nytt sätt som i vårt fall då är likströmsnät. Och med det sättet så blir det väldigt flexibelt, väldigt styrbart. Vi har koll på var energin tar vägen. Och någonstans då, nämligen vid den här inmatningen, där har vi vår router. Den porten där all trafik går in och ut i det här nätet. Så det är ett sätt att förklara hur vår teknik gör att du får kontroll på det hela. I en router har du oftast brandväggar och du har andra saker som gör att du får kontroll. Det är samma sak för oss. Vi mäter och väljer vad det är som kommer in och går ur på rätt sätt. Och på det viset kan vi också då lägga till nya funktioner med hjälp av små interface då, som du har med datorer. I vårt fall så är det likströmsomkopplare, likströmskraftelektronik. Och då blir det egentligen samma funktion, men sammanhållet.
Se om du kan kort beskriva fördelarna. Många av oss hade sett kampen för över 100 år sedan mellan likströmmen och växelströmmen. Och växelströmmen gick väl vinnande ur. Men ni plockar in likströmmen. Varför?
Av den orsaken att nästan allting nu för tiden, alla våra apparater drivs av likström. Solceller drivs av producerar likström. Batterier lagrar och laddar ur likström, vare sig de är på hjul eller fast installerade. Om vi går vidare och tittar på fläktar, motorer, datorer, LED-belysning. Allting blir likström i våra hus därför att det blir lättare att kontrollera. Men i och med att vi har ett växelströmsnät som har en gång tiden var det enklaste sättet att generera elektricitet med hjälp av generatorer, roterande maskiner och så vidare, så har vi växelström. Men faktum är, och det känner kanske inte många till, men de absolut starkaste och mest växande tekniker för att flytta hög effekt, alltså mycket energi under en kort tid mellan länderna, mellan våra länder och våra olika nät, det använder man med högspänd likström. Så den här tekniken som en gång i tiden var vara växelström är i sina portioner när det handlar om mycket effekt och mycket kontroll. Likström redan idag. Det kallas för high voltage DC. Och den tekniken är idag det absolut mest växande och det mest kraftfulla sättet att koppla ihop elnät i mellanländer. Att vi flyttar in det i huset, det beror ju på att det är ny teknik, datorer, styrningar och tekniken som gör att det här blir enklare att hantera. Så det är faktiskt ganska naturligt när man väl börjar skrapa på ytan. Men någon måste göra det till att börja med. Och det råkade bli vi. Och vi hamnade där lite grann av en händelse.
Hur tänker ni, Isak, på Unity?
Med DC?
Eller? Ja, DC, AC eller DC?
Ja, det är ju DC i batterierna också. Så det stämmer ju. Och speciellt om man ska bygga in det i sådana här smart home-lösningar. Där man har lokala, väldigt, väldigt mindre elnätverk. Där har ju DC också en fördel. Där man kan då utan inverterare kunna gå tillbaka in i hemmet med ström. Och då hade ju ett system på DC funkat betydligt bättre. Utan alla de här omvandlingarna där det är fråga om energiförluster. Speciellt om man då kan tänka sig alltså i ett hus eller ett par hushåll i området. Där har man ju att dra nytta av mindre DC-nät då liksom.
Och det är ju det att tidigare så har ju våran referens till likströmsnät eller likströmsutrustning varit i bilen eller i båten eller i lågspänt som det heter. Och därför är väldigt mycket av den befintliga likströmstekniken, den kommer från telekomanläggningar som är då 48 volt. Och effekt, det är ju resultatet utav spänning och ström. Och ju lägre spänning man har, alltså volt, ju lägre man har, desto mer blir strömmen om man har en viss effekt. Och det betyder att ju högre spänning man har, desto lägre blir strömmen i given effekt. Och därför så jobbar vi med högspänd likström. Och fördelen med det är att förlusterna blir ännu mindre därför att det blir lägre ström. Det blir billigare kablar, enklare kablar. Det blir mindre förluster i omvandlingar. Så alla de här sakerna adderat tillsammans blir då, det är svårt att säga, men någonstans från 4 till 6 till 12% som man sparar, som annars blir värme som man sen måste kyla ner under sommaren så att säga.
Ja,
så
men det handlar om en ökad effektivitet, ja, helt enkelt.
Högre verkningsgrad, effektivitet, styrbarhet, det är det handlar om.
Hur bra är vi i Sverige då på clean tech? Alltså det rena. Är vi bra eller halvbra? Eller är vi,
jag skulle säga att vi är vassa på det. Vi har många, många exempel på bra framgångar där. Och det är ju liksom, vi har ju en bra förutsättningar för att vara innovativa i allmänhet. Liksom vi har ett starkt samhälle och stark infrastruktur och bra utbildning och så vidare. Och sen så ser vi också en, det är något som vi har märkt väldigt mycket som kommer från startup-världen då, att man har ett klimat i Sverige där man diskuterar, man är villig att dela med sig, man är inte så hemlighetsfull alltid, speciellt i tidigt stadium då när man har en idé. Och det är ju, alltså att gå ut tidigt och börja prata om din idé, man behöver inte gå in i minsta detalj och sådär, men ändå börja prata om idén i tidigt stadie. Och då får väldigt mycket tillbaka. Och folk delar gärna med sig av idéer och så vidare. Så det har varit väldigt värdefullt i Sverige. Och det är ett klimat som jag tycker vi borde värna om.
Det finns en internationell organisation som har jobbat under många år för att sprida information om cleantech-teknologier och företag som heter Global Cleantech. Varje år så publicerar de en lista som består av 100 företag som man ska hålla ögonen på. Alltså spirande resurser. Där var vi för 2 år sedan. I år så var vi en av 4 svenska företag som kvalade upp till de topp 100 cleantech-företagen som den här organisationen spottar över hela världen. Så när de går ut och tittar över hela världen så listar de 100 företag. Vi var 4 av dem var svenska. Det står ju i relation då till hela världens olika cleantech-företag. Så det säger en hel del om vad vi gör i Sverige.
Mm. Mekatronik ska vi prata om. Det var en japan som hittade på uttrycket. Vad är det? Vem vill ta den pucken?
Det är väl egentligen 3 saker kombinerat. Det är mjukvara, alltså programmering. Och sen är det elektroteknik. Och sen är det saker som rör sig, alltså rent mekaniska saker. Så det är mekanik och elektronik och datateknik i ett. Då.
Det känns som att vi mer och mer hamnar i den mekatroniska världen någonstans. Med det elektriska och det mekaniska.
Ja, alltså om man ser tillverkningsindustrin till exempel har man ju under de senaste decennierna sett flyttar från kanske många av de traditionella tillverkarna i Europa och Sverige där ibland. Men många ser ju mekatroniken eller robotarna då som en möjlighet att få tillbaka tillverkning till lokala fabriker då. För där, det är ju trots allt transporter som är stor bidragande till växthusutsläpp och så vidare. Och sen har du också en om du ska sätta igång en produktion och så vidare så har du en väldigt fördel att kunna göra det lokalt. Och det kan då med dyr arbetskraft göras istället av robotar då. Så det tror jag är en framtid.
Hur mycket mekanik och hur mycket elektronik i ert arbete?
För vårt är det nog huvudsak mjukvara och elektronik. Men givetvis en hel del mekanik i form av kapsling, kylning och såna här saker. Men det är framförallt mjukvara och kraftelektronik, alltså kretskort, kisel.
Finns det någon skillnad mellan norra Sverige, länge mörker och kallt och södra Sverige i hur man behandlar det? Alltså hur man behandlar det här. Jag tänker på ett bilbatteri som står, och då tänker jag elbilsbatteri som står i Gällivare eller elektricitet som ska överföras. Alltså, har man med det här i planeringen också?
Ja, alltså man får ju anpassa sig till de miljöerna man är i. Men vi vill ju bygga våran bil då, så att du ska inte behöva köpa olika modeller beroende på vilken del i världen du bor. Sen så kan den ju då, och det är ju någonting där man kan få in andra delar av programmering och så, där bilen lär sig hur den ska göra. För att du behöver ju värma upp batteriet ibland. Och där är ju det en avvägning mellan att förbruka energi på uppvärmning och att hålla batteriet i den miljö där det trivs. Liksom. Sådana saker.
Kan vi använda den här värmeförlusten vi får? Kan vi inte ta tillvara den på något sätt och använda den? Eller är det rena förlustpengar?
Ja, det beror på när den inträffar. Om den inträffar i ett rum där du behöver värme, då använder du den. inträffar den i ett rum där du kan återvinna den värmen och skicka tillbaka i fjärrvärmenätet, gör vi det också. Men om du använder den i princip för att i ett rum där du behöver kyla ner, då är det en adderad värme, då blir det dubbel
förbrukning. Då behöver du också kyla ner den och förbruka mer energi för det också.
Så jag tror rent generellt, jag tror det är därför man kallar för förlust, därför att det är egentligen en förlust. Så att ju mer man kan undvika förluster, desto bättre är det. Men man gör så bra man kan när det inträffar, för att det är omöjligt att göra sig kvitt alla förluster. Men jag tror också att det handlar om att flytta ifrån, att även tänka på förluster i form av systemtänk. Så man inte nagelfar och går ner och rotar i detaljer som egentligen är irrelevanta. Man behöver lyfta blicken och se att det är de här större lasterna till exempel. Elbilsladdning är en av de här sakerna. Fläktar som tar enormt mycket resurser, belysning, att man går över på LED-belysning i högre omfattning. Att man tittar på de stora konsumenterna och börjar där. Därför att det är väldigt lätt att släppa fokuset på det och ta det som ligger väldigt nära. Till exempel att ladda elbilar och mobiler. Ja, det är energi. Men om vi kan förändra och minska 10, 15 eller 45% som Jonas talar om i sina fastigheter, det är dynamit. Det är dynamit att tänka i de banorna. Så att bara stoppa in nya grejer när man kan förändra det man redan har, det är ju fantastiskt mycket bättre att kunna optimera det vi redan har. Alla de här fastigheterna som är runt om i hela Sverige. Om alla kunde sänka 35-45% av sin energiförbrukning, bara börja med mäta och styra, det är dynamit. Men folk orkar inte eller har inte på sin to-do-lista.
Nej, men det är någon slags elda för oss själva, inte för gamla kråkorna helt enkelt.
Man måste trycka fingret på rätt ställe.
På rätt knapp.
Och rätt knapp. Och då måste man mäta för att veta vilken knapp man ska ha.
Och när vi pratar teknik, ni är hyfsat bra på att få det att låta begripligt, även för en sådan som jag. Juridiken i det här nu då. Ni tillverkar en ny elbil. Vad är... Det är som att upptäcka ett nytt land, känns det som. Är det en massa juridiska fallgropar? Vad ska man ha koll på?
Ja, alltså när vi gick in då så hade vi kom från ett annat håll och liksom, återigen det här med disruptive change då, att vi till exempel tittade på ett nytt sätt man skulle kunna implementera ett styrsystem i bilen. Så om man tittar på den konceptbilen som står där borta i mässan så ser man då en joystickstyrning där du gasar, bromsar och svänger med händerna. Och det, jag har själv kört bilen med det systemet. Det är roligt att köra, det är intuitivt och så vidare. Men att få igenom det i de första massproducerade bilarna till marknaden, det går inte att göra lika snabbt som... Alltså rent tekniskt går det att göra, rent tekniskt är det redan gjort. Men som du säger, då, där är det juridiken som sätter stopp för oss och ger det som möjlighet till kunder. Liksom. För att det är en väldigt trög process att få igenom en sån ny idé. Då.
Känner du igen något
liknande? Absolut. Jag menar, det här med likströmsnätet som jag nämner då, en av de stora fördelarna för oss, det är att hus som inte är riktigt bra för solel därför att de är åt fel håll eller det är något träd eller det är en massa saker på taket, de får i dagens system väldigt svårt att kunna tillgodogöra sig den solel som produceras från samma fastighetsägare men i grannhuset som har ett jättebra soleltak. Vi kan tekniskt, inga problem. Ta den solelen ifrån det här jättefina taket och istället för att skicka ut det på elnätet så att det vänder och går in i grannhuset och får betala för den energin, kan vi slanga den förbi och gå in i det andra huset och tömma ur den energin så att en bostadsrättsförening som har 3, 5, 10, 20 olika fastigheter kan välja de 10 bästa fastighetstaken och dela ut den energin i alla kåkarna. Idag så är det en väldigt stor otydlighet hur man ska tolka de här elnätslagarna. Det går att göra det säkert. Det går att göra det alldeles ypperligt ekonomiskt. Men tack vare att vi har urgamla ellagar som är skrivna för de sätt som vi har hanterat energi förut, så släpar det när vi kommer med ny disruptiv teknik som skulle kunna möjliggöra en mycket, mycket större utbyggnad av solel på våra allmänna soltak, kommunala bostäder och så vidare. Så det
juridiken mal långsamt.
Ja, eller ja, processerna, politiker, ja, you name it.
Hörrni, när mobiltelefonerna kom så för många i tredje världen så blev det nästan att man hoppade över ett steg. Man hade inte haft telemaster eller kablar. Ja. Men plötsligt kom en ny teknik som möjliggjorde för så många att börja kommunicera. Finns det något liknande i elbilsvärlden? Och det du jobbar med också?
Absolut.
Alltså, någonting så att man kan nästan hoppa över ett steg och hjälpa de i länder som behöver det?
Ja, alltså... Jag menar, Kina är ett bra exempel på det. De är ju visserligen långt gångna i sin industrialiseringsprocess, men de har ju också väldigt snabbt gått över till elbilar som drivmedel. Och det är ju också mycket på grund av, där de inte var lika långt fram var ju energitillverkning och luftföroreningar och så vidare. Men där har ju de väldigt snabbt ändrat väldigt fort. Och samma nu, Indien är ju på samma spår där, att de har ju väldigt ambitiösa miljömål och ser ju också problemen. Jag menar, det är en sak med koldioxid och sådär, men den andra delen av förbränningsfordon är ju den lokala luftföroreningen och luftkvaliteten. Och det ser man ju mycket större problem i väldigt stora städer. Och därför finns ju också en vilja, inte bara för klimatförändringarna utan också lokal luftkvalitet. Och då finns det mer vilja att gå över, skulle jag säga.
Och ett sådant exempel skulle ju vara en implementation av en stor flotta Unity-bilar med den infrastrukturen som gäller, där alla bilarna kommer tillbaka till samma ställe och sen så går igenom en laddningsprocess. Där skulle man kunna ha en jättestor solelanläggning, en riktigt stor solelanläggning med ett lager. Så under dagen så producerar det här så mycket energi så du kan ladda elbilarna där de är. Överproducerade energin lagrar vi batterier så att vi kan fortsätta ladda under hela natten. Och nästa morgon så kommer solen upp och producerar ny energi. Då skulle man kunna få ut massor av Unity-bilar i ett land där det är stora föroreningar, utan att vi behöver göra en enorm uppgradering av elnätet i den här lokala byn eller området.
Ja, det handlar om att man snarare gör det väldigt lokalt.
Mm. Absolut. Ja. Alltså, det vi bygger på, och det egentligen är drivkraften för det vi gör, det är att vi ska transportera mindre el, utan producera och konsumera mer el lokalt. Så i ett land, i ett distrikt, att man tilldelar yta med solel, energilagring och sen så en Unity-implementation skulle kunna förändra införandet utav det, jämfört att du ska dra massa kablar, du ska ha transformatorer och det ska vara nätregler som gäller för just det här landet. 15 container utav våra grejer och en massa elbilar, då skulle vi få det gjort så här fort.
Och där är vi inne på expansionen och närmar oss slutet på detta avsnitt. Kommer Unity att erövra världen? Hur når ni ut i världen med er lilla tvåmansbil?
Ja, alltså vi har ju sett att bilen är väl lämpad för väldigt många städer och väldigt många olika typer av land, och att vi har väldigt bra respons från olika... Vi var ju till exempel i New Delhi då på Indiens Auto Expo där för ungefär ett år sedan och såg enorm lust och vilja att ha bilen i deras marknad och sådär. Så det är ju vår långsiktiga plan, att finnas överallt och vara tillgänglig för hela världen.
Säger Isak Mondrad-Ås från Unity. Vi tar Mats Karlström från Ferroamp där då. Hur är erövran i världen?
Ja, vi får också återigen där. Vi är ju mer fysiskt kopplade till elnätet i de flesta länder. Så i första hand så behöver vi se till så att vi uppfyller varje lands individuella nätregler. Och det får vi ju beta av vart efterhand. Men vi tror också väldigt mycket på det här, att vi inte ens behöver bry oss om elnätet, utan vi löser de här sakerna med solel och energilagring så att vi kan handha till exempel laddinfrastruktur i länder utan att överhuvudtaget beröra elnätet. Eller med väldigt, väldigt, väldigt liten strömförsörjning från det lokala elnätet, men vi behöver inte mata tillbaka någonting. Så det här är vägen vi går. Att göra det på ett annat sätt, smartare sätt, billigare sätt. Det är det vi gör. Sen är volymen kommer driva ner våra kostnader våldsamt av den orsaken att vi har egentligen 4 olika komponenter som vi kan bygga vilket system som helst. Stort eller litet. Det är bara antalet legobitar så att säga som vi använder i vårt bygge. Och det gör att vi har potential för att kunna få ner priserna i stor volym. Det är få produkter som behöver göras i stora volymer, och handlar det mer om att utbilda och leverera färdiga lösningar till de här olika tillämpningarna.
Så det är alltså Mats Karlström från Ferroamp, och vi har även hört Unitys Isak Mondrad-Ås i Mobility-podden som tackar för att just du lyssnade.